Vi har konstaterat att ungdomar behöver mycket sömn. Den vuxna personen behöver kanske då, vad ska vi säga, 6-10 timmar. Det betraktas väl som normalt. Och man ska ju inte ge dåligt samvete till de som är långsovare. Utan vissa människor behöver helt enkelt sova länge. Vi vet att sömnen är väldigt ärftlig. Så att det är kanske någonting som man har ärvt. Ja, en benägenhet då att behöva sova mycket.
Välkommen till Utmanarpodden. Podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson, och ledarskapscoachen Ing-Marie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnitten får du jättegärna dela dem på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension. Och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. Hur sover man under en natt? Ska man dricka kaffe på kvällen? Hur kommer man ihåg sina drömmar? Hur gör man för att somna in om man har svårt med det? Hur påverkar sömnen av ljus och mörka nätter? Sömn är något som alla kan relatera till och därför har vi bjudit in sömnforskaren Arne Loden. Avsnitt 84 är inte ett sömnigt avsnitt utan nu kör vi igång! Välkommen till Utmanarpodden denna torsdag. Ing-Marie, hur är läget så här? Nu sitter vi ju faktiskt på distans. Det var ett tag sedan.
Ja, det var ett tag sedan, men det finns ju en anledning till det som vi snart ska avslöja. Du, det känns bra. Det börjar ju nu bli slutet av april. Det har ju blivit maj, så nu hoppas vi att det där konstiga aprilvädret är över. Jag är ju en riktig värme- och solmänniska, så vi hoppas på lite sånt. Du, annars är det bra. Vi har ju haft många kommentarer på vårt påskavsnitt. Det tycker jag är roligt. Det är ju ett tag sedan det var påsk, men ändå finns det människor här nu som hör av sig. Det var väldigt lärande. Det var roligt tyckte jag.
Idag så ska vi också prata om någonting. Det känns också lite folkbildning i det hela, för alla berörs utav detta. Det som vi ska prata om idag och det som vi har en gäst som med som ska prata om det. Det är ju någonting som vi alla gör förhoppningsvis mer eller mindre. Så att nu så säger vi välkommen till sömnforskaren Arne Loden.
Hej!
Välkommen till Utmanarpodden. Det är så spännande att ha dig här idag för att vi har ju utlyst frågor ifrån våra lyssnare som ska få höra mer om sömn.
Men det låter ju spännande. Ja, vi får höra vad ni har kommit fram till.
Arne, jag heter ju då Ing-Marie och är också med och driver podden. Och jag har ju första frågan, men den frågan kommer egentligen från den Ing-Marie som var 15 år. Nu är jag inte det längre. Men då vet jag att jag hade en fråga som var så här. Varför måste man sova? Jag tyckte att livet hade så mycket att ge så att det blev liksom lite slöseri med det där. Nu inser jag lite vuxet att man måste det, men förklara, varför ska vi sova?
Ja, alltså det är ju så här att om man försökt med det konststycket att inte sova, för det är ju inte alternativ då, att vad händer om man inte sover, för då avslöjar man sig, eller då förstår man ganska snart varför vi behöver sova. Framförallt hjärnan behöver återhämta sig, den gör av med mycket energi under vakenhet, under sömnen. Så återbildas, man lagrar upp nya energidepåer i hjärnan. Vilket gör att när man väl är vaken sen så är man pigg. Och man kan så att säga möta dagen på ett öppet sinne. Man kan lära sig saker och ting. Man blir bättre på att minnas. Man har även sett till att kroppen får det den behöver. Ta ett exempel, man får till exempel tillväxthormon. Så att om du som 15-åring inte får tillväxthormon och till exempel ja, olika muskeluppbyggande hormon som testosteron. Ja, då kan det ju påverka utvecklingen. Och som 15-åring ja, då är det också så att hjärnan är ju inte fullt utvecklad ännu, så att man måste också hjälpa till där lite grann. Och det gör, sömnen stöder alltså tillväxt, reparation av celler. Det är ju så med vår kropp att vi byter ju ständigt ut celler. Vi har ju ja, åtminstone 1 kilo kroppsceller att byta ut varje dag. Och då måste man se till att de nya cellerna bildas och är friska. Och det är sånt här som då sköts i mångt och mycket av sömnen. Plus att man också inte blir sjuk lika lätt om man får sova ordentligt. För att immunförsvaret gynnas också av att vi får sova ordentligt. Så där har vi några aspekter på varför det är fiffigt att sova. Dessutom är det väl så också att om vi tittar på djurarter som sover mycket, ja, de lever längre också. Så att man kan säga att det är lite grann ett sätt att spara energi och inte bränna ut sig i förtid. Att också då en gång om dygnet få återhämta sig och så att säga vila.
Alltså det var ju så himla bra, Arne, så jag kände nästan vi avslutar podden här och så går vi och lägger oss. Det här är ju jättebra. Sömn är ju kanon. Du, så himla pedagogiskt och så många perspektiv du gav oss där. Tack, vilken inledning, Arne. Jättebra. Då tänker jag så här, skulle du kunna ta med oss då på en sömncykel? För visst heter det så, en cykel vi går igenom liksom när vi väl har lagt oss. Så vad händer innan vi vaknar?
Då är ju sömnen på det sättet att vi måste göra vissa saker innan vi kan sova. En sak är att vi måste gå och lägga oss och sträcka ut oss. Det går inte att somna när man står upp. Så att det vill till att man, och ofta är det hjälp vi får, det är sömnighet. Så att är vi sömniga, det är den signal som vi får. Och vi kan jämföra sömnighet med kanske med hunger. Är man hungrig så kan man äta. Känner man ingen hunger, ja då äter man inte. Och då minskar man i vikt också. Det kan ju nästan bli ett livsfarligt tillstånd. Likadant är det med sömnen. Sömnigheten gör att vi ändrar vårt beteende. Så att det börjar där. Vi känner att vi måste gå och sova. Då oftast så lägger man sig ner och man kan inte komma ner i djupsömn ordentligt om man bara sitter på en stol och huvudet nickar till. Man måste få kunna slappna av i musklerna ordentligt. Då hamnar man så småningom i djupsömn. Men det första som händer när man går och lägger sig är att man måste också skärma av olika typer av stimuli som kan störa sömnen. Och det man gör är då att man ofta släcker i sovrummet. Man också avskärmar från buller. För det är sånt som kan förhindra ett insomnande.
Jaha.
Och då tar det ungefär...
Men har det någon... Nu avbryter jag det här, Arne. Men har det någon betydelse det här med buller och ljus? Har det någon betydelse även sen när man har somnat? Eller är det bara i insomningsfasen?
Nej. Det har betydelse och stor betydelse. Om en lastbil åker förbi utanför en sovrumsfönster så kanske man inte vaknar. Men man får en mindre effektiv sömn. Man kanske går från djupsömn in till lätt sömn. Och även ljuset påverkar oss under nätterna så att det är väckande. Det finns väcksignaler så att säga, i vår omgivning hela tiden. Ett grundtips om man vill sova bra, det är att man ska tillse att såna här störfaktorer inte påverkar sömnen. Och det finns massor med saker som kan vara negativt för sömnutvecklingen. Men den normala sömnen, det går alltså ut på att man lägger sig. Man somnar inom 15 minuter oftast. Tar det längre tid än 30 minuter flera dagar i veckan, ja då har man faktiskt en liten insomningsproblematik.
Så det brukar man säga, inom 15 till 30 minuter så ska man ha somnat.
Ja, just det. Och det är
Eller jag tvärtom, man kanske kan somna redan från början. Så från 0 till 30, där kan man ha somnat liksom.
Och det är faktiskt ett test som vi använder inom sömnforskningen för att bestämma vilket sömntryck man har. Det vill säga, hur sömnig är man? Hur mottaglig är man för sömn? Nu låter man folk sträcka ut sig i ett mörkt, bullerfritt rum i 20 minuter. Och har man inte somnat på 20 minuter, ja men då är man pigg. Och det är ganska ovanligt att man inte somnar.
Men om man då, förlåt, nu avbryter jag dig, Arne. För tänk, eftersom vi är i den här cykeln här. Om man då inte kan somna, ska man gå upp och göra någonting, röra på sig, eller ska man fortfarande ligga kvar i sängen, eller vad, hur ska man bete sig?
Ja, det är ju frågan vad man trivs med och vad man bör göra. Om man inte kan somna så kan man ju fråga sig, är det fel tidpunkt jag har gått och lagt mig? Alltså, sömn är väldigt, vad ska man säga, dygnsrytmiskt. Så att kroppen vill gärna att man går och lägger sig ungefär samma tid varje kväll. Så att det kan vara fel tid på dygnet man går och lägger sig. Och då, ja, går det inte att somna. Men om det är ett normalt insomnande och det blir stört, då måste man fråga sig vad beror det på. Och de flesta som har oförmåga att somna, det är någonting som vi kallar för insomni. Alltså en oförmåga att somna in. Då beror det på till exempel sånt som att man har druckit kaffe. Man kanske har intagit energidrycker. Det kanske finns någon form av kemi som man råkar cirkulera i hjärnan som gör att man inte kan somna. Det kan ju också vara så, och det är ju ännu vanligare, att vi har en sorts stress i livet. Vi brukar ju säga det att det gäller att lämna oro och bekymmer utanför sovrummet. Det är lätt, sagt. Lättare sagt än gjort.
Ja, verkligen. Då stänger man in den dörren där liksom.
Ja.
Nu pausar vi dig hela tiden, stackars Arne. Men du verkar super inne i detta, så du fixar detta. För jag tänker så här. För kaffe har ju varit återkommande av våra lyssnare. Frågade där om kaffe. Är det bra att dricka kaffe innan man lägger sig?
Ja, de allra flesta är känsliga för den här molekylen. Koffeinmolekylen. Och då är det så att har man det som cirkulerar då i hjärnan, då kan man säga, då konkurrerar den med sådana molekyler som ger sömnighet. För de påminner väldigt mycket lika om varandra. Så att vår hjärna fungerar så att under dagtid så använder vi, som jag sa förut, väldigt mycket energi. Så kallade ATP-paket till exempel av energi. Och när ATP bryts ner, då är A:et där i det energipaketet, det är adenosin. Och adenosin cirkulerar i hjärnan och fäster på sömnighetsreceptorer, alltså som framkallar sömnighet. Om vi då plötsligt tar en kaffe där, då kommer koffeinet att fästa på de här receptorerna och vi känner inte av sömnighet. Så koffein är ett av de mest effektiva molekyler som gör att vi blir inte sömniga, och då blir det svårare att somna. Sen har man en halveringstid på kaffe, så att det kanske, vi säger 3 timmar. Det kanske tar 6-8 timmar innan en kaffe har försvunnit. Så att vissa är ju känsliga för kaffedrickande redan på eftermiddagen. Så att det där får man känna efter vad man är för sorts typ. Sen kan man ju också säga att en del äldre, riktigt gamla människor kanske måste ta en kopp kaffe på kvällen för att väcka sömncentra. Ni vet, olika hjärncentrum som är inblandade i sömnen. Och har man lite försämrade hjärnfunktioner, då kan man använda kaffe för att väcka de här funktionerna. Och det gäller ju även sömncentrum. Så att en riktigt gammal människa kanske behöver en kopp kaffe för att komma igång med sömnen. Plus de inbitna kaffedrickarna, de kanske behöver lite koffein. För att, vad händer annars under nattfastan? Jo, de vaknar ju upp alldeles för tidigt och har ett enormt sug efter kaffe. Det vet vi att till exempel rökare också drabbas av. Och det är likadant med kaffedrickare, koffeinisterna. Ja, de behöver ibland fylla på ganska ofta. Så då kan man förebygga sånt här tidigt uppvaknande med kaffe på kvällen. Men för de flesta gäller då att undvik kaffe om det stör insomnandet. Och det där lär vi oss ofta, ganska snart, hur vi fungerar.
Ja, för det är det du säger. Det är individuellt för var och en av oss. Liksom. Man får komma på hur funkar jag.
Ja, och det finns ju de som är totalt okänsliga också för koffein, måste vi komma ihåg.
Nu har vi avbrutit dig med massor med frågor. Men vi har somnat nu, va? Visst är det så? Vi har fått en somnighet och nu har vi somnat.
Ja, nu har vi väl somnat, va?
Ja.
Det tar ungefär 20 minuter för oss att gå från det ytliga insomnandet, vi kallar det för stadium 1. Och sen så får vi någon sorts vanlig sömn. Och sen så efter 20 minuter så går vi ner i det vi kallar för djupsömn. Och då förändras hjärnaktiviteten. Och när vi går in i djupsömnen, det är då vi får den så här riktigt goda återhämtningen. Det är det som så att säga gör att vi kan prestera bra dagen därpå. Är man stressad under sömnperioden och på kvällen, ja, då går man inte riktigt ner i djupsömn, utan då har man en lite ytligare sömn. Vilket gör att när man sen slutligen vaknar på morgonen, då känner man sig inte riktigt utsövd. Eller man känner sig inte alls utsövd. Man kanske känner sig enormt trött. Och då kan det bero på att för höga nivåer av stresshormon har förhindrat att man inte har klarat av att få en bra djupsömn. Men den här djupsömnsperioden, den första perioden, man kan säga att den är ganska lång. Den kanske är 30 minuter eller så, kanske till och med mer. Och efter det så följer en period med drömsömn. Och det är en ganska rask övergång från djupsömn till drömsömn. Drömsömnen i början av natten är väldigt kort. Men man kan säga att totalt sett efter 90 minuter så har vi fullföljt en sömncykel. Sen upprepas det här förloppet 5 gånger normalt sett under en normal sömn. Så man börjar med djupsömn som sen går över i drömsömn. I början av natten så får man mycket djupsömn. Men sen har man liksom tillgodosett kroppens behov av djupsömn. Så efter 4-5 timmar så är man nästan klar med det. Resten av tiden man sover så är det väldigt mycket drömsömn framförallt. Mellan de här perioderna kommer en sorts normal sömn. Det vi kallar för stadium 2. Det är den vanligaste typen av sömn kan vi säga. Som är ett sorts övergångsstadium mellan olika drömsömn och djupsömn. 5 sömncykler på en natt. Och sen så är det så att efter drömsömn så vaknar man ofta till några minuter. Det är väldigt vanligt. Och har man turen då att vakna till så länge så att man är vaken några minuter, då kan man till och med komma ihåg att man har drömt. För att då laddar man ner det man upplever, det så att säga deponeras i långtidsminnet. Och så kommer man faktiskt ihåg det när man vaknar slutgiltigt, att man har drömt.
Men sen när man då har en vad spännande, jag hade ingen aning om att vi har 5 cykler per natt. Oj vad mycket jag lär mig här. Då tänker jag så här. När man då vaknar till, som du då säger, från en cykel till nästa cykel och sen börjar det igen, drömmer man samma dröm då, eller kan det vara kameler ena gången och vattenöversvämning, eller är det kameler hela natten sen då?
Ja, och det där är lite olika. Det kan vara kameler flera perioder. Man kan alltså fortsätta samma tema. Det är inte alls ovanligt, men det behöver inte alls vara på det sättet. Det vanliga är kanske ändå att man drömmer, att det blir lite olika på de olika perioderna. Mm. Sen är också det intressant att de flesta av oss vaknar till, men vi hinner inte vara vaken så länge. Och då hinner vi inte så att säga deponera dröminnehållet i långtidsminnet. Långtidsminnet är alltså avstängt under sömn. Och det här är ju väldigt fiffigt. För det här betyder då att hela sömnperioden går som på ett kick.
Jaha!
Tänk vad tråkigt och trist det skulle vara att komma ihåg 7-8 timmars sömn, minut för minut. Så att ni förstår, anledningen till varför folk inte kommer ihåg sina drömmar, det är ett gott tecken, för det betyder att de har sovit väldigt gott och inte vaknat.
Men ibland kan ju kroppen sätta igång, alltså man vaknar upp och så helt plötsligt så måste man gå på toaletten liksom. Det känns som att det måste samsas då på något sätt. Eller liksom så här att kroppen säger till hjärnan att nu måste vi...
De flesta av kroppsliga organ, de har en mode så att säga, av återhämtning. Och jag kan säga att de har en anabol fas, en återuppbyggande period. Och går ner i varv och vi tittar på lever och njure. Så att vi blir betydligt mindre kissnödiga på nätterna normalt sett. Men sen kan det ju vara så, till exempel om man har druckit mycket vatten på kvällen, då går det ännu inte riktigt att undvika, att kroppen måste ju ta hand om den här vätskan. Och likaså om vi till exempel har konsumerat alkohol, som ofta människor gör på kvällarna, då måste de här sockerarterna, alkoholmolekylerna, måste brytas ner och man nybildar då sockerarter av den här alkoholen. Det görs ju via levern. Så att, ja, då plötsligt sätter man press på att organen ska vara aktiva på nätterna. Och det här är egentligen inte något idealtillstånd alls för kroppen. Men så gör vi ju ibland med våra vanor att vi ställer till det för dygnsrytmen.
Är det här hopkopplat då? Så att man, för visst är det så att man kan, det märks skillnad om jag vaknar beroende på i vilken, eller blir väckt i vilken sömn jag är. Visst känner man sig tröttare när man vaknar om man blir väckt i djupsömnen? Eller är det bara som man brukar säga, eller?
Nej, men du har helt rätt. Och det är därför det heter djupsömn faktiskt. Namnet kommer av den omständigheten att man faktiskt verkar sova djupt och är svårväckt. Och den lätta sömnen, då är det tvärtom. Man är lättväckt och därför så kallar vi den också för lätt sömn. Det där är ju också någonting som är bra att känna till när man ibland tar tupplurar. Man kanske kan räkna med att det tar 20 minuter då att nå djupsömn. Om man då tänker sig en tupplur som varar i 30 minuter, då vaknar man ju av ett alarm kanske. Och då är man svårväckt. Mycket mer svårväckt än om man skulle sova i 20 minuter.
Nu är vi inne på två spännande saker här. Men vi måste bara prata klart om det första då. För nu ska jag se om jag kan förklara det. Det här då med att kroppen behöver tömma för mycket vätska på nattetid. Är det då synkat på något sätt så att de signalerna kommer till hjärnan när jag är i en ytligare sömn? Eller kan de komma när som helst? För det vore bäst om det hände när jag inte var i djupsömn att jag behövde gå på toa. Fattar du? Finns det någon synkning där?
Ja, det är så här. De signaler du får ifrån kroppen att nu är det dags att springa. De är ju, du blir mycket mer lättare väckt när du sover ytligt. Annars är det inte tillräckligt stark signal för att du ska vakna. Så att återigen, de här väcksignalerna som finns omkring oss, de är alltid mycket lättare att väcka oss när vi har lite ytligare sömn.
Jag fattar det. Fattar du också, Magnus?
Ja, jag fattar precis. Men det är så roligt det här, för man tänker ju vidare och så reflekterar man själv i sitt eget liv. Hur sover jag och liksom vad man har gjort. Men jag tänker att när man då är tonåring till exempel, så brukar man ju liksom behöva mycket sömn när man sover. Många sover ju hårt och liksom så. Har man mer djupsömn då?
De har ett större behov av djupsömn, uppenbarligen, eftersom vi kan mäta det. Att de sover mycket, mycket mer i djupsömnsstadier än vuxna. Ju äldre man blir, desto minskad kraft har man i djupsömnen. Är man riktigt gammal så är det inte många minuters djupsömn som man får, tyvärr. Men det beror ju på lite grann åldrande och att det är många kroppsliga funktioner som blir försämrade. Till exempel också den här att man har en benägenhet att springa upp på nätterna. Det är också någonting som blir lite värre med ökad ålder. För att ja, våra kroppsliga system helt enkelt är inte riktigt lika bra fungerande. Tonåringar behöver ju också, förutom att de måste sova mer effektivt då, om vi säger, så måste de också sova längre för att tillgodogöra sig det sömnbehov som de har. Tonåringar ska, jag brukar säga det, att om tonåringar inte sover längre än sina föräldrar, då är det ju någonting fel. Man liksom ärver mycket av sin sömn. I dagens samhälle så är det faktiskt så att tonåringar sover mindre än sina föräldrar under veckodagarna. Och där har vi ju en sömnproblematik som leder till att unga blir väldigt sömniga i skolan och får faktiskt svårt att prestera bra ibland.
Det var en intressant information. För man går ju runt och tänker att de sover hela tiden, men så är det alltså inte.
Nej, det finns också en problematik. Och det har att göra med dygnsrytmen, att sömn påverkas väldigt mycket av vår dygnsrytm. Och vad kroppen tyvärr, lite nedslående för en tonåring att höra, men det är ju regelbundenhet. Och om man får för sig att senare lägga sin sömn ibland, och det gör ju många tonåringar på helgen, då har man så att säga förskjutit sin rytm. Och då är det svårt att somna normal tid plötsligt. För då tror kroppen tror ju, eller hjärnan tror ju, att man plötsligt har åkt till USA eller något liknande. Det blir ju en förskjutning så att säga i rytmen. Det liknar väldigt mycket också det som skiftarbetare upplever. Att det är svårt att somna i tid på kvällarna om man nu ska upp tidigt till skola och arbete. Så det där är också en orsak till sömnstörningar, just det här man har rytmstörningar som stör sömnen.
Jag har aldrig tänkt på det sättet som du berättade. Att för så är det ju vissa elever helt annat. Vi kan väl komma tillbaka till de där skiftarbetarna, för vi har lite sådana i våra lyssnarkretsar. Men jag tänker de här att man passar på att på helgen sover man på ett annat sätt och man lever ett helt annat liv, och sen är det 5 andra dagar och sen är det 2 och så här. Och vad spännande, du säger, det är som att åka till USA liksom, eller göra om hela rytmen. För det, åker man till USA så pratar alla om att jag är jetlaggad och det tar hårt att vända på rytmen så här, och jag, man måste vara länge för det tar hårt. Och ja, nu bara säger du det. Vissa som gör det åker till USA med situationstecken varenda helg alltså.
Ja, just det. Vi kan se det att om man skjuter och skyfflar runt sin sömn på det här sättet, man startar den plötsligt 3 timmar senare, ja, då får man rytmproblem. Och jobbande på hemmaplan, då får man en jetlag. Vi kallar det för social jetlag. Så att annars den här jetlagen man får när man inte åker till USA, den är mer äkta jetlag. Men då blir man också väldigt konfronterad med vad det innebär att ha förskjuten dygnsrytm. Det som är intressant med människan är ju att den inneboende rytmen, dygnsrytmen, den är ofta lite längre än 24 timmar. Så att de flesta människor tycker att det vore skönt att lägga sig lite senare varje dygn. Man längtar efter ett längre dygn helt enkelt.
Ja, det är sant. Då är man, längre liv och längre dygn.
Ja, då är man lite kvällspigg och morgontrött ofta. Och de flesta av oss är kvällspigga, alltså mer än vad vi är morgonpigga. Det betyder att för en majoritet av befolkningen så gäller det att försöka ställa tillbaks klockan varje dygn. Och det här gör man genom att få ljus på dagen. För dagsljuset och det ljus som finns i dagsljuset, det gör att det berättar för hjärnan egentligen vad klockan är. Och ser till att vi kan komma i säng i tid. Det går ganska lätt att senare lägga att åka mot USA. Det vet alla som har prövat, det funkar. Men sen åka tillbaks från USA, om man har varit där under en längre period, det är mycket besvärligare. Ni förstår att ställa tillbaka en klocka, det är oftast lite besvärligare. Det betyder att ungdomar som är uppe så att säga 2 helgkvällar eller nätter, för de tar det minst 3 nätter att ställa tillbaka.
Och då är det inte långt till nästa helg.
Nej, då brukar jag säga att kanske på torsdagar så har en ungdom med sådana vanor liksom hunnit ställa tillbaka sin klocka för att anpassa sig till skolans arbetstider. Då har man ju faktiskt en dygnsrytmproblematik som är betydande.
Men nu ska vi hoppa från tonåringarna och så till skiftarbete och nattarbete och allt vad det är. Vad vill du säga där? För visst är det så att där har du en liten specialitet som du har varit inne och forskat omkring.
Ja, alltså med skiftarbetare är det ofta så att det här rör sig om människor som ofta väljer skiftarbete för att de kommer på att jo, men det här med nattarbete, det kanske jag passar för. Och även kvällsarbete. Men så visar det sig att om man har ett 3-skiftarbete så måste man också ta sig an morgonskiften. Och då är det alltid morgonskiften som är de mest besvärliga. Och här är ju sömnproblematiken ligger ju i det att för att kunna få en bra sömn så borde man ju lägga sig väldigt tidigt på kvällen för att hinna kliva upp. Mycket av skiftarbetsjobben startar tidigt på morgonen. Det där går ju inte. Det är helt omöjligt för en kropp med senare lagd dygnsrytm att tidigare lägga sin rytm. Så att då uppstår en sömnbrist helt enkelt. Och man kanske inte får mer än 4,5-5 timmar. Vilket är egentligen för lite för att klara av en arbetsdag. Har man många förmiddagsskift i rad, ja, då förvärras problematiken. Så att det värsta vad gäller sömn och skiftarbete, det är just de här tidiga morgnarna som man måste upp till. Det skapar väldigt mycket sömnbrist.
Jag skulle ju säga i mitt huvud att jag trodde det var nattarbete som var det värsta.
Nej, och det beror ju på att de som jobbar natt är lite grann, drar åt kvällspighet och märker att de klarar av det. Det betyder att de som inte klarar av nattarbete, de har ju slutat för länge sedan. Så att vi har vad vi kallar för en selektion in i skiftarbetet av en viss typ av människa.
Men du säger ju också då att det finns människor som absolut inte skulle klara det, eller som inte klarar det. Det är det också du säger.
Ja, just det. Så är det ju. Ja. Och vad händer om man inte klarar udda arbetstider? Jo, en sak som händer är att sömnen blir påverkad och man får en sömnbrist. Och det här är ju inte så bra, för att det påverkar då andra funktioner. Och till exempel man kan bli nedstämd, man kan bli deprimerad. Man blir orkeslös och man blir sämre på att prestera. Och får en sämre livskvalitet på olika sätt.
Mm. Men en vanlig fråga är ju så här att hur många timmar sömn behöver man?
Ja, det där är ju väldigt olika. Vi har konstaterat att ungdomar behöver mycket sömn. Den vuxna personen behöver kanske då, vad ska vi säga, 6-10 timmar. Betraktas väl som normalt. Och man ska ju inte ge dåligt samvete till de som är långsovare. Utan vissa människor behöver helt enkelt sova länge. Vi vet att sömnen är väldigt ärftlig. Så att det är kanske någonting som man har ärvt. Ja, en benägenhet då att behöva sova mycket. De kortsovarna, det är ju de som lättare då får kanske problem med hälsan. Och vi ser att ja, dödligheten är lite ökad för de som sover väldigt kort. Om vi säger mindre än 6 timmar, så ser man ju det kanske i hälsostatistiken. Så att det finns en liten risk med det, att vara allt för kortsovande.
Oj, oj, oj. Alltså Magnus, det är ju jättespännande att se oss här. Vi bara är fullt av lärande i det här poddavsnittet. Vi brukar ju mata på med så här mycket, har vi aldrig lyckats trycka in på ett avsnitt. Och trots det så har vi ännu fler frågor. Ja. Orkar du lite frågor till?
Ja visst, det är ju ett spännande område. Tycker inte det ändå?
Jo, men det är ju det som också är spännande, är ju för att alla har en relation till det. Alltså, kanske en att man är väldigt, tycker att det är väldigt skönt att sova, eller så har man faktiskt en väldigt jobbig relation till sömn, för att man kanske inte sover så bra. Så att det är väl det också som gör att det är så angeläget och så roligt att prata om det, för man kan ju bara känner igen sig själv i allt. Och så är det intressant att man får veta också. Vad har vi fler för frågor, Ing-Marie? Du har ju dem där.
Utifrån det du säger, Magnus, så kan man väl säga att detta är ett avsnitt som vänder sig till 100%. För sover gör vi alla. Annars brukar vi säga att ibland har vi den målgruppen och den målgruppen. Men idag lyckas vi att ha alla målgrupper samtidigt.
Så detta avsnitt kommer alltså ge 10 miljoner lyssningar. Så att
jag vill hoppa tillbaka till powernappen eller tuppluren. Och nu är jag lite personlig. Jag är jättebra på det alltså. Och jag hörde ju nu att du sa att jag inte ska sova mer än 20 minuter. Och det är nog faktiskt, den brukar jag klara. Men jag har mycket energi och lever ett aktivt liv. Men har också väldigt lätt för att tänka, nu behöver jag ny energi, då tar jag en powernap. Och sen stör det inte min natt, i alla fall inte vad jag känner, för jag kan somna lika snabbt och jag vaknar som vanligt på morgnarna. Men då tänker jag, är det också något ärftligt? För jag kommer ju då, vilket i och för sig många av oss gör ju, med agrala kulturen bakåt, det vill säga bönder som har legat på kökssoffan och sovit med nycklarna i handen och de där knepen. Jag har ju alltid haft morfar och farfar som har sovit mitt på dagen och sådär. Jag tror inte att det är någon ärftlighet, men varför klarar jag det? Och varför klarar vissa människor inte det?
Ja, för det första så måste man ju ges möjlighet till den där tuppluren. Och de grupper som tar mest tupplurar, det är ju de som har möjlighet att ta tupplurar. Det vill säga studenter och pensionärer.
Och, det är inte... och egenföretagare, då trycker vi in där.
Ja, den gruppen också. Så att, men om man har möjlighet att ta en tupplur, och det är många som tycker att det är en bra form av återställare. Och vi vet det att en sömn ger faktiskt mer avslappning än andra typer av avslappning. Så att det är ett ganska effektivt sätt att slappna av och koppla bort hjärnan från det som man omedelbart gör att man blir uppvarvad och kanske också stressar en ibland. Så tuppluren är ju ingen dum idé. Det som man måste komma ihåg är att om man vaknar så här lite sent efter en halvtimme, då är man ju trög. Så att man har en sömntröghet som måste på något sätt bemästras. Så att om man är pilot och får tillfälle att ta en tupplur och sen ska ta över manövrerandet av ett plan, då är det bra om man har en liten strategi där så man låter piloten först vakna till ordentligt.
Just det. Ja, det känns ju säkert. Ja. Men det här, nu tror jag att du har gjort min dag här. Alltså. Jag ska höra om jag ska upprepa och se om jag hörde vad du sa. Alltså om jag förstod vad du sa. Att sova sån där tupplur en kort stund är den bästa återhämtningen.
Ja, precis.
Det innebär att jag kan säga till alla yogalärare jag har träffat att det inte är fel att jag somnar på varenda yogalektion då.
Nej, jag har ingenting emot att du slår ett slag för sömnens återgivande kraft. Men det är klart att de som mediterar eller håller på med yoga, det är också väldigt kraftfulla instrument för återhämtning och nedvarvning. Så att det är inte förakta heller. Så att man bör ju inte kanske ställa dem mot varandra, utan att man kan säga att de kompletterar varandra. Däremot vet vi att man kan inte ersätta sömn med meditation till exempel. Den strategin är inte så lyckad, om man nu tror det.
Men är det inte? Tack så mycket för tankarna om tuppluren. Jag känner mig så nöjd med det. Jag kommer att fortsätta de dagarna jag har möjlighet. Och jag kan ju lägga mig på ett hotellgolv så här helt rakt. Och så kan jag fixa det på 10 minuter. Så att jag kan till och med få in det på en vanlig arbetsdag. Eller på ett kontor kan jag till och med få in det.
Där är du och jag totalt olika, Ingmarie. Jag kan ju inte det till exempel. Jag har aldrig kunnat det här att ta en tupplur. Det som du nämnde med piloterna där, Arne, den här trögheten. Jag kan nästan känna den i kroppen här nu. Om jag skulle, nu när vi pratar om det, så skulle jag lägga mig och försöka ta en tupplur och somna. Så kommer jag ändå känna den där trögheten sen.
Jag vet att det här med att liksom byta medvetande till stånd, det är inte alltid så angenämt för en del människor faktiskt. Och därför så avstår de till exempel då från tupplurar ofta. Jag tänkte på också den här benägenheten att somna väldigt snabbt. Det är lite grann lite förrädiskt. Tänk om man kör bil och sen så har en sån benägenhet. Det är inte så lyckat. Kan det också vara så att det finns någonting sjukligt i det att somna för snabbt? Ja, faktiskt. Om man till exempel har en snarksjukdom. Ni vet, om man har inte någon möjlighet att få djupsömn på grund av att när man sjunker ner och avslappnar av musklerna, då täpper det till andningsvägarna så att man får en syrebrist under sömn. Det framkallar sömnighet på dagtid som gör att man somnar väldigt snabbt. Det är lite grann en varningssignal att man har ett sånt jäkla högt sömnbehov. Ja, vad står det för egentligen?
Ja, vad spännande. Men du, nu tänker jag vi går tillbaka till nattsömnen igen. Och då har du gett oss lite tankar där om att det är cykler på natten och hur många timmar och sådär. Då har jag 2 frågor tillbaka till dig. En var faktiskt en lyssnare som frågade, stämmer det att inte låta människor sova var en av de första terrorverktygen vi använde?
Ja, det kanske kan användas i form av tortyr helt enkelt. Och,
ja.
Ja, visst.
Ja, det menar jag ju såklart. Ja. Fel ord av mig.
Ja.
Tortyrverktyg.
Ja, precis. Och det är även i modern tid så faktiskt finns det regimer som tar till den metodiken. Man blir väl antagligen medgörlig och foglig om man inte får sova. Man blir också personlighetsförändrad, så att ja, det kan ju användas kanske i sådana här väldigt tråkiga syften.
Men du, om vi då tänker svenska folket nu, skulle man då, jag förstår ju att det är precis som du sa i början här, att det är många som vill prata med dig om detta, med sömn och så. Och så heter vi Utmanarpodden. Vad tycker du är svenska folkets största utmaningar med sömn?
Ja, den största utmaningen är ju att komma till rätta med de här störfaktorerna. Vi tar stress i arbetslivet som en faktor som faktiskt för många hos oss stör sömn. Vi har lite för höga krav på oss att klara av olika saker. Och ja, man måste kanske se över sin situation och inte så att säga springa på allt för länge. För det får ju negativa konsekvenser på sikt vad gäller hälsa och så. Sen en annan sak är att vi, som jag sa, hjärnan förskjuter vårt dygn så att vi inte går och lägger det så tid och vi får ha sömnbrist allmänt i samhället, ganska vanligt faktiskt. Så vi måste också lära oss vad gör man för att komma i säng i tid. Och det betyder att man måste lära sig hur vi ska återställa vår dygnsrytm. Så jag propagerar ju väldigt mycket för att man ska använda ljuset. Många människor använder just istället kanske sömnmedel eller ja. Det är ett sätt att man lär sig lite grann hur man kan utnyttja dagsljuset för att få en bra dygnsrytm. Och vi har ju svårigheter just hos oss i Skandinavien med att vi har så mörk årstid. Vårt 24-timmarsamhälle, vårt ökande inomhusvistelse kan ställa till det för oss. Och den här, som sagt, den här vinterperioden, mörka årstiden, det är lite besvärlig. Det påverkar inte bara sömnen, det påverkar också vårt humör.
För hur kan man göra då där när det är där i november och december, januari, när det är alltså väldigt få timmar på dygnet som egentligen är ljusa? Och är de inte ljusa så kanske de bara är grå. Kan man hjälpa till liksom?
Ja. Man ska se till att om man har möjlighet vistas nära fönster. Man kan också tänka att man går ut på promenader eller man vistas utomhus. Det är också väldigt bra. Det är stor skillnad på de som har tid med sånt och på andra som inte har möjlighet eller vet om att de har det verktyget i sin verktygslåda. Man kan också se till att man har en bra belysning som stöttar dygnsrytmen.
Men då är det lite för de stackars de här skiftarbetarna då som kanske då jobbar på dagen i någon fabrik kanske och sen så kommer man ut och så är det mörkt och sen så ska man in. Alltså, jag kan i alla fall gå ut mitt på dagen och få lite ljus.
Ja, vi försöker nu att införa lite bättre belysning i gruva till exempel. Många skiftarbetare har också ledigdagar, måste vi komma ihåg. Till exempel uppe i Kiruna har man ju ledig veckor, vilket är jättebra. Det är nästan så att det ibland är värre för de som jobbar måndag till fredag dagtid för att de hinner inte riktigt ut på helgerna. Och en riskgrupp, det är ju yngre som allt mindre vistas utomhus. Och framförallt kanske yngre kvinnor som inte hinner komma ut kanske ens på helgen då.
Så du säger stress påverkar de här faktorerna runt omkring, att vi är för lite ute, vi får för lite ljus. Det är våra utmaningar. Men det är också härligt med dig, för du säger ju också att det finns ju oftast någonting man kan ta itu med. Och det är ju gott, för vi vill inte skicka iväg någonting till våra lyssnare att inte det finns hopp för oss. Det finns det ju. Och jag tyckte det var så himla fin inledning av dig, det här som gick ut på att man faktiskt, det händer att kroppen repareras, renoveras, återhämtar sig. Vi har haft många avsnitt som har handlat just om det här att vi tror på att återhämtningen är helt central för oss. Och när man säger att man har mycket att göra så är det inte mängden där, utan vi brukar säga att det är återhämtningen som får lida. Det är där som problemet är.
Ett tips som jag brukar ta ibland är att istället för att gå ner i en källare och motionera, kanske man kan göra det utomhus. Och då får man så att säga två väldigt bra faktorer samtidigt som stöder återhämtning och sömn.
Ja, vi pratade liksom om sömn och sömn i allmänhet och så. Hur ser dina egna sovvanor ut, Arne?
De är ganska goda, men jag märker att jag vaknar ju lite för tidigt. Så här års, ljuset återvänder och ja, det letar sig in i sovrummet till och med. Jag vaknar för tidigt och ibland har jag lite svårt att somna om. Ja, jag skulle kunna ha lite bättre skjuts tycker jag på morgnarna med min sömn. Men man får också inse att när man som jag då är pensionsmässig så börjar det faktiskt bli lite sämre och lite svårare att få en längre sömn. Äldre har ju dock den faktiskt positiva, det är fördel när man står ut med sömnighet. Man är mycket bättre på att bemästra sömnighet under dagtid.
Alltså Magnus, så här mycket trodde vi verkligen inte att vi kunde få med på ett poddavsnitt. Jag tittar på vår lilla tjuvlapp, eller vad heter det? Fusklapp heter det? Inte tjuv, fusklapp. Jag kollar på vår fusklapp och alla frågor från våra lyssnare har härmed kommit med. Så att jag är så himla nöjd. Har du någon slutfråga, Magnus?
Jo, jag har faktiskt en personlig fråga. Det kanske får bli den sista. Men ibland blir det ju så här, eller jag gör så här, att jag känner mig sömnig, men sen så man vill liksom inte gå och lägga sig, för det kan ju så här, man trotsar den där sömnigheten, och så fortsätter man att titta på TV för det är kanske någon rolig serie eller något sånt där. Alltså det måste ju få konsekvenser, tänker jag.
Jag tror att du är inne på rätt spår där. Det får konsekvenser. Det betyder att du kommer få en mindre sömnlängd, en förkortad sömnlängd. För att det är också så att du kommer ju vakna i vanlig tid. Bara för att du går och lägger dig 2 timmar senare betyder inte det att du kommer sova 2 timmar längre på morgonen. Om du inte har en väldigt god sömnfunktion.
Men en fråga, nu måste jag hoppa in också. Men finns det ett sånt tåg då som folk brukar prata om? Sömntåg. Nu kom mitt tåg, nu måste jag gå och lägga mig. Och så trotsar man det tåget och då tar det väldigt lång tid innan nästa sömntåg kommer.
Ja, jo, men det finns ju något fog för det. Men vi brukar inte, det är inte riktigt påvisat exakt hur de här sömntågen funkar. Men naturligtvis, det varierar ju lite grann. Att ibland är man mer sömnig än på andra tider. Så att vaknar man och är väldigt pigg, ja, då tar det ett tag innan man blir sömnig igen, helt enkelt. Ju längre tid man är vaken, desto sömnigare blir man. Det är liksom huvudspåret. Men det stämmer det att man kan faktiskt utnyttja den här effekten av att man ibland är lite mer sömnig. Och då går det lättare att somna faktiskt. Och då kan man ju säga att ja, då blev det tågstopp som man utnyttjade där.
Mm. Jag skulle verkligen vilja säga 2 saker till dig, Arne. Tack så hemskt mycket för att du hälsade på oss. Tack så hemskt mycket för all din kunskap. Det känns som en hel kunskapsbank. Man bara kan öppna och så kommer det. Och det är väldigt sällan man träffar någon som är så pedagogisk, säger jag som själv är pedagog. En god pedagog som fick fram det här till våra lyssnare. Så tack! Och det andra vi vill säga, det är sov gott!
Ja, tack själva för den här utmaningen att få vara med.
Hur var upplevelsen?
Jo, men det var ju spännande, det var ju roligt. Det var ett väldigt gott samtal och intressant och faktiskt engagerande. Så att jag hoppas att det finns också andra som tycker det. Det får vi se.
Tack så jättemycket, Arne. Vi ses alla kära lyssnare. Sov så gott.